Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det här är Bögministeriet, en gravt homosexuell podcast där ni får följa en grupp vänner som fläker ut sina liv i eten. Det handlar absolut inte om sex, eller jo, det gör det, men också en hel del om relationer, känslor, drömmar, frustrationer, ja, helt enkelt om våra liv tillsammans. Hjärtligt välkomna!
2020, ett nytt decennium och tid för retroskopi. Retroskopi är lite som navelskådning. Istället för naveln går vi djupt in i våra minnen för att fråga, håller vi med dem vi var då? Den här veckan gör vi återblick till säsong 2 och avsnitt 17, det med olycklig kärlek. Micke, varför valde ni just det här avsnittet?
Originalavsnittet görs av Johan, Robin och Mårten och det är superintressant för vi var alla i helt andra faser i våra liv. Jag och Johan var nykära, Robin var i en relation och nu så ser det annorlunda ut och jag undrar hur har våran syn förändrats? Har den förändrats?
Mm, och det är ju ändå ett ämne som är
ständigt aktuellt.
Mm. Därför vill vi höra dina tankar och reflektioner när du lyssnar på avsnittet. Du kan lämna ett röstmeddelande till oss på 08 519 709 60. Vi spelar upp röstmeddelandet när vi återbesöker ämnet nästa vecka.
Genom vatten och eld, tårar och skratt.
Vi är igång pojkar, jag vill bara säga det.
Vi pratar alltså om Fashion Week.
Fashion Week.
Vad sa du? Fashion?
Weekend.
Oh, nej, det är Mercedes-Benz Fashion Week som pågår.
Ja, till och med det heter det nu.
Ja. Ja, fast det är två olika Fashion Weeks tror jag, så att det är Mercedes-Benz som, okay. Jag kan inte helt exakt.
Vad innebär det att det är...
Det är Mercedes-Benz som är huvudsponsor. Det är de som har det i New York och på andra ställen också. Mercedes-Benz Fashion Week.
Så det är inte
Week.
Så att det är typ bilkläder?
Nej, det är det inte. Galon, grå galon.
Men vad gör du Johan? Stylar du eller vad gör du?
Nej, jag gjorde öppningsscenografin med, för hela veckan med Fadiel Korean, så här, haute couture designer.
Jag såg en bild upp på Facebook.
Ja, kronprinsessan var där och öppnade.
Ja, hon klickade bandet, såg jag. Ja. Kul. Ja.
Vi kanske ska hälsa folk välkomna.
Ja.
Ska vi göra det ett rungande gemensamt? Välkomna! Vad härligt. Till Bögministeriet avsnitt 2 i säsong 2. Herregud, vi har säsonger. Jag sa, jag sa det förra också.
Vad fina ni var förra veckan.
Tack.
Då var det du, Robin och Micke och Kristoffer. Idag är det jag, Mårten, Johan och Robin Örgen.
Yes. Precis. Mårten Andersson och Johan Svensson och Robin Olsson. Vilka svenska efternamn vi har.
Nu får podden faktiskt besök.
Oh, wow. Ja, titta.
Hej Christian. Hey.
Det är nu kommer Christian Persson. Christian Persson. Så sitter vi Svensson, Andersson, Olsson och Persson.
Ja. Det är bara att slå ner på en stol och njuta av denna poddinspelning för vi sänder just nu.
Åh, oh, vad härligt.
Ja, då hör han har en ljus stämma. Denna, denna Malmödruga.
Christian är Sveriges skäggigaste druga, tror jag. Han har så mycket skägg. Johan,
ja?
Hur är det med kärleken?
Det är bra.
Är det? Har det alltid varit det?
Nej, inte alltid.
Alltså, så länge jag har känt dig, det är inte en evighet. Men nej, du har ju varit i relation nästan hela tiden. Det var liksom en liten kort period du slängde fram singeltjejen. I
ja, men precis, just det. Ett halvår.
Ja, var det så långt då?
Ja.
Wilda dagar.
Wilda dagar.
Som är förbi.
Men identifierar du dig med liksom att vara i en relation?
Nej, det tycker jag inte. För att jag alltså innan jag var i relationer så var jag inte i relationer. Så att jag har ingen, man, man vänjer väl sig att vara i en relation och är kanske inte så rädd för att kasta sig in i en relation om man blir förälskad och kär.
Jag tänkte säga att du är en typisk relationsmänniska, och samtidigt som jag sa det så tänkte jag, vad liksom menar man med
vad
det?
Vad betyder det?
Ja, men alltså, för att jag kommer ihåg det när jag träffade David, så var det någon kompis på Facebook som sa att du är en typisk relationsmänniska. Jag kunde liksom inte, jag tänkte faktiskt inte på att jag var en sån person eller skulle vara det. Men den som sa det är ju också en, i så fall en person som för mig alltid är singel och aldrig hittar någon. Så att det är ju liksom också, så det finns, det är ju, det där är så konstigt att man håller på att lägga sådana bilder på folk som någon, vad betyder det?
Men vad tänkte du då?
Ibland har jag vänner och sen har jag inga kompisar. Jag tänkte mer på den personen som sa det.
Men tror du att andra människor ser dig? Tror du andra människor ser dig som en relationskille?
Nej, jag tror inte det. Det tror jag inte. Jag
gör du inte. Nej. Varför tror du inte det för?
Mårten tyckte ju det uppenbarligen. Mm.
Ja, men jag tycker det är en sån konstig grej att tycka. Nej, men,
vad menar du?
Ja, men lite grann, för att det är, jag känner jättemånga par, om man har varit singel ett halvår, ett år, och så träffar man någon ny kille. Jag skulle inte se dem som relationsmänniskor.
Men har du inte lätt att bli kär?
Jo, det är det jag har, absolut.
Då blir väl konsekvensen av det blir ju att man blir en relationskille, för man är ihop hela tiden, för man blir kär.
Men just det där ordet har jag aldrig liksom tänkt
men
på.
Men kan vi inte försöka titta? Vad kan det där vara för någonting? Jag borde ju faktiskt svara på, eftersom det var jag som sa det.
Ja, men precis, exakt.
Associationsförmågan är helt, helt kass idag. Robin, vad säger du? Vad associerar du till när man ser en relationsmänniska?
Förklara för mig vad det är för person.
Nej, men så här, jag tycker inte att en relationsmänniska är någon som har varit i en relation väldigt länge. För det blir liksom, man har haft en relation. Mm. Ska det definiera hela, alltså som jag till exempel, nu har jag varit ihop i 2,5 år. Börjar jag bli en relationsmänniska nu då? Mm. Men alltså, jag har varit singel i 10 år, då borde jag egentligen vara en singelmänniska. Mm.
Det kan vara så enkelt som när jag känner dig, Johan, så var du i en relation och då var liksom det en väldigt stark association till dig. Du och din kille i par tillsammans. Göra grejer ihop.
Ja, precis. Jag tänker på, när man säger relationsmänniska, nu börjar mitt huvud också klarna till liv, då tänker man på någon som typ inte vågar vara singel och inte vågar vara själv. Så tänker jag, när man tänker på. Ja, lite så. Ja. Och det, så ser inte jag på mig själv. Det är mycket så att man, det finns någon sanning att man ska vara själv. De flesta som jag känner som är singlar, de vill träffa någon och vara ihop med någon.
Mm. Varför blir de inte det, tror du?
De som det är otroligt individuellt, tror jag.
Har du inte något exempel?
Jo, jag har exempel på de som är mest singlar som jag känner. De har väldigt mycket specifika önskemål vem de ska träffa. Det tycker jag är en gemensam nämnare som är faktiskt det enda som jag kommer på ganska starkt.
Men det måste ju vara att folk är rädda av någon slags. Alltså jag var ju singel i 10 år och det var ju ren rädsla.
Var det? På vilket sätt då?
Nej, men på massa sätt. Liksom, att man
berätta
var
något sätt.
Till exempel så tänkte jag att jag var väldigt rädd att öppna mig själv. Alltså öppna mig och mitt liv, visa vem jag var. Och sen framförallt att vara rädd att behöva ändra någonting med sig själv. Mm. Att helt plötsligt ska någon annan vara med och bestämma och tycka om vad jag gör, mina beslut och etik och moral och en massa sånt här.
Ja. Och med facit i hand då, tycker du, stämde något av det där?
Jag tror att det handlar om vem man träffar. Ja. Att det går inte
för dig då?
För mig så var det ju då, jag väntade ju på rätt person, kan man säga. Ja. Man får vara lite söt så där. Liksom. Så när jag kände mig trygg så kom det.
Och det tycker jag är helt rätt. Det är ju också, för det är ju också ett öppet sätt att vara. Mm. Men för mig också en relation. Du kan ju bli, låt säga att du blir förälskad hela tiden och träffar någon ny gång på gång, så kan det ju handla om att du också är modig och vågar kasta in i någonting och du kan avgöra att det blir fel också. Mm. Att för relation är för mig någonting som man skapar hela tiden tillsammans. Ja. Det är liksom inte två pusselbitar som ska liksom komma samman bara, utan det är ju faktiskt en färskvara hela tiden där man skapar någonting tillsammans.
Jag tänkte, när jag träffade någon som har varit singel väldigt länge då, som du har varit, Robin, när jag träffade Kristoffer, då hade han aldrig haft en långvarig relation och jag hade en relation på 8 år i ryggen. Och då tyckte jag, men då var det liksom så här, jag vet vad en relation kan innebära liksom. Och det var en slags rädsla också att möta honom, tänkte så här, undrar vad han har för föreställningar om hur våran relation kommer se ut, eller vilka typ av problem och möjligheter en relation har.
Men visste du då? Visste du vad en relation innebar? Hade du den erfarenheten som
Nej, inte... alltså... Ja, jag hade ju den erfarenheten, det hade jag ju. Och jag, men det var ju den erfarenheten jag hade med den personen. Och den relationen jag gick in i, den mötte ju helt andra typer av öppningar och utmaningar. Men det där var ju någon slags föreställning och fördom. Sen visade det sig att Kristoffer var ju mycket klokare än, och är mycket klokare än vad jag är i många avseende. Så det
ja,
där
men
är
faktiskt,
bara
jag tycker också det där är en väldigt viktig grej, därför att det är nästan någon typ av rasism mot folk som är singlar, ungefär som att ju längre de är singlar så finns det någon slags tanke om att ja, då du måste ha den här erfarenheten, så träffar du någon som är 40 och du själv är 35 och så har det inte varit, så är du inte tillräckligt nog. Alltså det finns mycket sådana där.
Men vet du vad, jag kan säga, jag som varit singel så där jävla länge, kan säga att jo vad fan, man missar någonting. För det finns vissa saker som man har sett man växer på i en relation som är helt omöjligt att växa på
Det
själv.
Tror jag också faktiskt.
Ja, men det tror jag också.
Man blir speglad på ett helt annat sätt. Ja. Har man lust så är det ju värsta chansen till utveckling. Det känns som att vi har pratat om det här i någon podd tidigare, berört det här. Det kan vi ha gjort. Ja. Men det tror jag verkligen.
På vilket sätt då?
Men mina vänner...
Om du tar dig själv. Ja. På vilket sätt tror du att du utvecklades när du fick din första långa relation? På vilket sätt påverkade det dig?
Får jag fundera lite?
Ja, jag kan säga...
Får jag säga en sak, förlåt att jag bryter in?
Ja, visst. Christian.
Nu är Malmö-gästen här som envisas.
Jag kan säga, har man lust till en relation så kan det bli att man utvecklas. För att man kan ha lust med en relation men man får ingen ändå. Nu förstår du vad jag menar. Det med att det kanske var en formulering.
Kom närmare Christian. Ta en stol.
Vi har Bögmedicins faktiskt första gäst. Du är välkommen Christian, kom hit.
Han låg i sängen som man brukar göra. På rygg, som vanligt.
Roll i den här...
Du får dela mick med mig. Men du måste prata ganska nära för att annars...
Sätt dig närmare, var inte blyg. Vad sa du?
Jag är svettig, det blev väldigt varmt idag, helt oväntat.
Men det är jag också.
Kan du beskriva, eller berätta igen vad det var du sa?
Nej, jag menade bara på att, eftersom du sa att nej, men har man bara lust så kan man faktiskt utvecklas rätt så mycket i en relation. Och det tycker jag är felformulerat.
Berätta hur för du skulle formulera det.
Jag skulle formulera, har man chansen till en relation och tar den, så kan man faktiskt utvecklas rätt så mycket i den.
Mm.
För att man kan säga, har du lust till en relation? Jag har lust till en relation, men jag har ingen.
Nej.
Och jag menar som det, Christian. Jag kanske formulerar mig slarvigt. Eller på Mårten-sättet.
Precis, men säg rätt.
Men jag vet att du är mer som en sidekick, så jag vet att du kommer att korrigera mig om det.
Menar, tog du illa upp när jag sa så till exempel? Att det finns sätt man bara kan utvecklas.
Nej, men det är ju en självklarhet. Mm. Det tycker jag absolut är en självklarhet. Jag har haft förhållande också. Du märkte ju saker som man utvecklades på, som man absolut inte hade kunnat göra själv.
Men Christian, kan inte du berätta, för som jag pratade gibberish så fort jag fick den frågan. På vilket sätt upplevde du att du utvecklades då i den eller de relationerna?
Man blir, det är någon sorts lyhördhet som man kanske inte har gentemot sina vänner, som man måste ha med en partner. Som man tvingas på något sätt att utveckla. På gott och ont kanske.
Mm. Vad menar du för lyhördhet? Kan du ta ett konkret exempel?
Nej.
Och det jag menar, det andra som det jag sa innan här med att ungefär som det lät kanske lite grann som att en erfarenhet inte liksom räknas eller betyder någonting, men jag vill också säga att man, det borde rätt och fel det på något sätt, för att man är den människan man är, och har man en grundtrygghet, så tror jag att jag vet, det är det jag menar med just det här med lite rasism mot folk som har varit singlar. Man måste också våga, om du möter kärleken som du gjorde där, så tänkte du, jag har varit i en relation i 8 år och hur ska det här gå med Kristoffer, vad han för förväntningar, men det är just att det var en annan relation, och det är också viktigt att komma ihåg att relationen är den som man har med just den människan man också är tillsammans med.
Men
det är också väldigt viktigt att
tänka
på.
Det är en väldigt magisk grej tycker jag med relationer, det är att det är en relation man aldrig har med någon annan, om man inte har flera samtidigt, men till exempel, om jag har umgåtts för mycket med er, då kan jag vilja strypa er efter ett tag. Jag kan bli lite trött, alltså man kan bli trött på människor. Men jag blir inte trött på min partner på samma sätt. Det går väldigt lång tid innan jag blir trött på...
Men jag
tror
kraven ser så annorlunda ut med en partner och en vänskapsrelation. En partner, alltså det är som man umgås, om man har en kompis omkring sig hela tiden, så kanske man ganska ofta känner ett visst socialt ansvar. Med en partner kan man ju ge den här raka feedbacken hela tiden.
Kan man det? Kan man
ja, det upplever jag.
Och
det
är det, relation,
eller ska man göra
jag
det?
Jag tror också att det är det som är utvecklingen i en relation. Eller för en själv alltså. Att man kan få ganska tuff feedback. Eller ganska uppriktig feedback.
Mm.
I små vardagliga saker eller i sociala sammanhang eller yrkesmässiga frågor eller whatever, vad det än kan
ett
vara.
Konstant bollplank.
Ja, absolut.
För livet.
För livet. Men,
både på svenska och danska faktiskt.
Mm-hmm. Vad betyder det?
Ja, det undrar jag också, men det är roligt.
Ja.
Bollplank.
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 Från Malmö, då skämtar vi så.
Vad tycker ni är största utmaningen med att ha en relation? För er i den relationen ni lever i idag?
Vad kan det vara? Jag tror att det är att inte, jag är inte själv så mycket. Det kan jag tycka är, jag har väldigt behov av så här egen tid, vilket är mitt eget ansvar att se till att jag får den på något sätt. För när man lever ihop så måste man ta sig den tiden. Men det kan vara klurigt, för att hur motiverar man för någon som man tycker om att till exempel, nej, jag vill gå på bio själv, du får inte följa med. Då känner jag mig sån här, som i lågstadiet, att man har en kompis som man umgås bara den. Och sen så säger man till någon att de inte får vara med.
Mm.
Fast typ bara med mig själv. Att jag vill umgås med mig själv.
Jag tänker på det när jag och Kristoffer träffades. Så kom jag ihåg att jag sa någon gång precis i början. Så här, du, jag tror, med ett visst motstånd. Så här, jag tror att jag skulle behöva liksom vara själv ikväll. Ja. Och du hade ingenting... Ja, det hade ju med honom att göra, för det var att jag ville spendera min tid med mig själv och inte med honom. Och jag tror att han tyckte det var ganska jobbigt. Eller det tyckte han.
Ja, för du minns det nu. Och
ja, jag minns det nu. Jag
minns, avvisande.
Ja, det var något avvisande. Sen tycker jag, när tiden har gått mellan oss, så tycker jag att man hittar det där rummet fast man är i samma rum. Alltså jag kan...
Ni kan ignorera varandra liksom, på något sätt.
Ja, så skulle man kunna formulera det. Men jag sitter och läser en bok eller gör någonting annat. Jag känner inte att... I början kände jag nog mycket med att jag behövde liksom, kanske leverera eller vara där på ett annat typ av sätt. Min närvaro krävdes och min uppmärksamhet krävdes på ett annat sätt. Idag så krävs det, men den disponeras på ett annat sätt idag. Liksom, kanske inte... prata intensivt och sen så är man liksom lite själv och så.
Ja.
Men är det inte det som definierar på något sätt en bra... Jag tänker på en gammal Judy Garland-låt som heter Alone Together, som handlar om en väldigt fin relation. Och det är väl just det som är det fina med det som jag... De relationer jag har haft, just den punkten när man kan vara alone together. Mm. Det är det som är definitionen av när det är lyckat. Att man, som du säger, en sitter och läser, en sitter och stickar, eller vad man nu gör nu för tiden. Men något sånt där och faktiskt... känner av någon, men man är för sig själv.
Mm.
Men där säger du någonting, för jag tycker det är samma sak som det definierar en bra vänskapsrelation,
ja,
också.
Ja, dessutom. Mm. Absolut, men vad är skillnaden på vänskapsrelation och en partnerrelation? Ja. Min teori är att alla...
En kuk i mun, ja, skulle jag säga.
Fast det kan man ju ha med vänner också. Har ju hänt. Men det kan ju...
I Malmö kanske, här uppe i Stockholm.
Ja, i Malmö.
Det här känner vi inte.
Only in Malmö.
Nej, men nu är det så att Malmö är lite längre fram i utvecklingen. Och är närmare kontinenten.
Ja.
Men, nej, men nu avbröt du en väldigt bra tanke. Så någon annan pratar.
Ibland säger vi, nu ska vi sluta vara så här äckliga, du vet, att man säger gnugga sig mot varandra.
Jag har också frågat mig.
Ja, men på riktigt, ja. Jag kan bli lite så här, någon gång kommer vi... Förhoppningsvis så kommer vi gnugga oss mot varann även när vi är 60 liksom. Men bara, men var är, till exempel du och Kristoffer har ju varit ihop längre än vad jag och Ulf har varit. Ni kanske inte har slutat. Ni är ju väldigt kärleksfulla mot varann, men sen så jag kan komma på, och det kanske ni gör. Gnuggar ni er mot varann och håller på i så här skamlösa hemma och ligger på varann och har er liksom. Inte sexuellt.
Ligger på varann
och andra och
ja. Ja.
Är ni skamlösa ihop?
Jag tror, men är det så här, i det offentliga, när vi hänger det här gänget som ofta ses väldigt mycket, så uppfattar jag att Johan, du och David är liksom mer mest nära varandra hela tiden.
Mm.
Och jag tycker du och Ulf är det också, Robin, ganska mycket. Mm. Jag och Kristoffer inte lika mycket, va?
Det är lite mer borgerliga.
Ja, vi är lite mer borgerliga. Men jag tror, jag vet inte det. Eller, faktiskt så är jag lite uppfostrad så att man inte håller på så mycket Och det är ju helt sjukt. Varför ska det vara så? Och det är inte min blick på någonting, utan den blicken jag har fått på mig själv. Så här, behave lite sådär när man är i sociala sammanhang. Man får liksom lite... Men Kristoffer, får svara på den frågan. Jag tycker att det där går i någon slags vågrörelse. Ibland är det väldigt intensivt och väldigt mycket. Och ibland så är det mindre. Alltså det spänner ju en väldigt lång tid. Det händer väldigt mycket saker. Och det är inte kopplat till om det rör sig om en konflikt eller någonting sånt där. Utan det kan vara väldigt vardagliga ting. Ja. Jättemycket på jobbet. Tusen tankar på någonting annat. Och ibland så känner man sig mer avspänd, mottaglig, bättre närvaro, mer generös, kortare, kramgåare. Alltså det är jag ser inte det som någonting riktigt konstant. Utan det rör på sig lite, skulle jag beskriva det som. Mm. Ville du säga något, Christian?
Ja, nej, men just vad gäller att man inte håller på och kladdar i offentliga rummet. Det är också någonting som jag har från min uppväxt. Liksom. Det är väl rätt så borgerlig uppväxt på något sätt kanske. Men, och det har jag alltid liksom fått att man sköter sitt privata för sig själv. Det är väl klart att man kan sitta nära varandra och hålla om varandra, men man hånglar inte inför andra människor. Och det kan jag tycka att nej, det gör man inte. Och det spelar ingen roll vem som gör det, men jag tycker liksom att vissa saker, det är klart man pussas och har det trevligt, men du vet, det finns ju människor som verkligen inte på något sätt tar någon pardon om hur mycket man håller på. Och sen så beror ju på sammanhang naturligtvis också. Om man är ett litet gäng och sådär, alltså herregud, men jag tror att det är få som verkligen skulle lägga sig och grovhångla, men det ser man ibland och det kan jag tycka är ofostrat.
Fast jag måste säga, jag kan tycka att det finns någonting härligt i det här, skamlösa. Till exempel så, jag minns i början när jag och Ulf blev ihop, då var det så här, då fick inte jag så här riktigt hålla om honom eller någonting, eller pussa honom på krogen, man blir så fjantigt liksom. Och då kommer man känna så här, men vad fan, jag vill, när jag är ute på krogen när jag var singel, då kanske jag hittar någon att hångla med liksom, så här. Men du är min kille, det är fan din uppgift att hångla med mig på krogen, vem annars ska göra det? Till exempel. Och sen så förstår jag att man inte kan göra det överallt. Men jag gillar det.
Men inte på julaftonsmiddagen.
Nej, men jag kan gilla det offentliga ömhets... Alltså, mer än bara en puss. Utan hålla om varann och liksom... typ, det borde inte vara hela tiden, men ibland. Liksom. Jag tycker det är okej. Man är kär, det är kärlek. Vad fan, kör. Tycker jag.
Kan bero på att jag är bitter singel också.
Ja, det kan vara bero på det. Vad det jag ville komma till. Men hur ser det ut med olycklig kärlek och så? Har ni, för ni båda, alla tre har ju varit i relationer och varit ur relationer.
Vi är alla fyra här.
Ja, men jag pratar med alla er tre.
Tack Mårten.
Har ni varit olycklig kär någon gång?
Ja.
Berätta, Christian.
Nej, men jag har varit olycklig kär på många olika sätt. Dels den här som jag tror väldigt många bögar har erfarenhet av, killen i parallellklassen på högstadiet innan man var riktigt utkommen som man tyckte var skitsnygg och som hade lila hår och spelade gitarr och var skitcool.
Lila hår?
Ja, det var färgat. Han var lite grungig och så.
Ja, ja.
Mycket flanellskjorta. Och så. Nej, men det tror jag att det är så många bögar har erfarenhet av. När alla andra var kära i någon på högstadiet då, så var man själv också det, men låtsades vara kär i Hanna.
Mm.
Och gick på bio med henne. Ja, bara för att man skulle göra det. Och så flydde man efter halva filmen. Och
har du haft något riktigt dramatiskt där?
Ja, men sen så... Det var ju liksom det första. Men sen så har jag ju varit olyckligt kär i ett ex till exempel.
Mm.
Och det är ju en rätt så komplicerad situation.
Det är en jobbig situation.
Det är en väldigt jobbig situation. När det har skitit sig. Och sen så finns det ändå någonting kvar. Som sen har utvecklat sig inom sig. För att man tror att det var så bra som det var. Och då blir man jättekär i... Kanske mer i situationen än vad det var i personen.
Hur hanterade du möten med honom när du träffade honom?
Efter slut?
Ja.
Jag undvek det för det mesta. Och sen så när det väl var så försökte jag vara så jävla snygg och charmig som möjligt. På något sätt för att han skulle se mig att jag har gått vidare och jag är jättehärlig nu.
Mm.
Men ändå alltid med en liten blick åt hållet ifall det funkar. Och kanske man skulle få en chans till sådär.
Mm.
Och det har varit alltså såhär, jag kan fortfarande få lite sting när jag tänker på det och när jag stöter på honom och sådär.
Vet han om att du var
olyckligt kär i honom? Ja, absolut. Det har jag berättat.
Jag kommer att tänka på när jag var tonåring och undrar om det var Torsten Flink eller det var någon annan som satt upp en pjäs på, om det var på Dalagatan, Spindelkvinnans kyss.
Älskade.
Ja. Men hur som helst, det som irriterade mig då som tonåring och läser tidningen var att han tyckte att det var så intressant att gestalta obesvarad kärlek. Och det var liksom så här, och just det att han tog in det, just att homosexuella män då hela tiden upplevde en obesvarad kärlek. Och så kanske tiden såg ut då, det kanske också var så för väldigt många, men det är så här förmätet, tyckte jag på något sätt då, att liksom
tänkte du det redan
ja, jag då? Tänkte det redan då faktiskt, som brådmogen tonåring. Lika irriterad var jag när Angels in America spelades första gången på Stadsteatern, och vad heter han spelar huvudrollen?
Stefan Larsson
som det är en politisk pjäs, men som säger att han går igång på att det är många som tänder på honom under kvällen när han spelar föreställningen. Men just den där grejen med obesvarad kärlek, att det finns också, det är ju någonting att olycklig kärlek är ju obesvarad kärlek, men jag tyckte att det var så att just den här heterosexuella mannen som säger att, och det är min lott på något sätt, och där sitter jag och trånar efter honom, säger den andra berömda skådespelaren, båda under samma tid.
Finns det ingen sanning? Alltså, många klichéer har ju...
Jo, men det är absolut. Men det här, det kanske låg just i den tiden också. För jag kan tänka mig att deras vänner under den tiden kanske levde på det sättet, i någon typ av bitterhet. Publik, affektion och annat. Det är ju någonting som också är ganska nytt. Och vi har ett fritt land på det sättet. I någorlunda i alla fall. Så för mig är ju också olycklig kärlek, precis som du säger, det är ju när man är tonåring, när man inte passar in.
Men har du någon sån historia, Johan?
Ja, alltså jag pratade med Robin idag när vi var fika, så frågade han mig om det, och grejen är så att jag kan säga nu att jag hade en olycklig kärlek, men då upplevde jag inte på det sättet, därför att jag tillstod mig inte ens att liksom bli kär. Jag var liksom så återhållen.
Precis, jag förstår precis. Ja. Precis det tänkte jag när du pratade, Christian, också tidigare. Mm.
Så att jag tillät mig inte heller det liksom nederlaget. Så att jag var inte den som, du vet, det är inte som en så här tonårsfilm som handlar om en tjej som går hem och skriver på datorn och, du vet, lever ut alla de här grejerna. Utan det var en ganska liksom tillbakadrag, förtryckt. Det kanske
var
ett litet poem i mitt huvud som dök upp. Eller, ja, men du vet, åt det hållet. Så att jag kan ju rabbla upp, jag har ju flera stycken som jag var i så fall olyckligt kär i. Så det hade ju flera.
Rabbla upp dem nu.
Under gymnasiet och sådär. Och det var ju också, vissa hade ju faktiskt en väldigt nära relation till.
Men vad är olycklig kärlek då?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Ja, men olycklig kärlek är väl att den inte är obesvarad. Besvarad. Att den är obesvarad. Det är väl en olycklig kärlek.
Eller så är det också en kärlek som är olycklig för att den är väldigt destruktiv. Den kan vara besvarad, men i själva kärleken, det är en olycklig, det blir olyckligt av att man är kär.
Ja, just det.
Och då kan det ju naturligtvis vara att den är obesvarad, men också av att
den är dysfunktionell.
Ja, dysfunktionell och jättedestruktiv.
Ja.
Och det kan ju också vara en olycklig kärlek, fast det kanske mer blir att ja, det är ju en olycklig
men det, ja, och det är ju också lite det här, vi pratar om skillnaden mellan vänskap och kärleksrelation, därför att det är ju helt andra typer av saker som sätts igång inom oss, som handlar om våra första relationer och hur liksom, vi vill bli ett och vi vill bli älskade och där kan det ju bli olyckligt därför att man kan ha goda intentioner men någon annan kan utnyttja det förtroendet som de får.
Mm.
Och då blir det olyckligt.
Men jag kom på vad jag tänkte på innan, just när vi pratade om det, när Robin så oförskämt avbröt mig. Just att jag har alltid tänkt att alla typer av relationer, vare sig det är vänskapsrelationer eller kärleks, eller ja, det är också en kärleksrelation, men eller sexuella relationer eller ett parrelationer, allting grundar ju sig på någon form av attraktion från början. Och det spelar ingen roll vilken sexualitet man anser sig tillhöra, utan det tror jag är bara rent allmängiltigt. Med mina tjejkompisar har jag varit kär i, kan man säga, fast på ett platoniskt plan. Det är ju ett kärleksförhållande där också. Kan man ha olyckliga vänskapskärleks... Förstår ni vad jag menar?
Ja, men det, jag tror det blir svårare eftersom att då måste man på något sätt vara vän med någon som inte riktigt är vän med en.
Alltså, ja, men jag har varit med om en sån sak, att det var en som så otroligt gärna ville bli min kompis. En tjej som, hon kanske var förälskad på ett annat sätt också, men det var verkligen som kämpade för att bli min polare.
Ja.
Och det var, det funkade liksom aldrig. Vi hängde några gånger och sådär, men det var aldrig någonting som verkligen, det funkade inte att vi skulle vara polare riktigt. Och det blev på något sätt som en olycklig kärleksgrej.
Mm.
Och det fungerar ju exakt på samma sätt som när man är olycklig
kärlek. Det är det jag menar.
Man försöker mer, det är ingenting man kan tvinga
fram. Men det är
fram.
Som det är när man träffar någon som man känner att det här är en attraktion som handlar om vänskap och det här är en attraktion som handlar om något sexuellt.
Mm.
Men det som jag tänker på idag, nu är det ju lite olika för yngre killar och tjejer, och det är ju att det som jag kommer ihåg, just den här olyckliga kärleken, och kanske mest var väl det under gymnasiet, ska jag väl säga, under gymnasietiden, det är ju att det finns två olika saker som står på spel. Du kan ju vara modig och berätta för din killkompis att du är kär i honom eller den här killen du är kär i, men i och med att du inte är tjej så är det ju fler saker som står på spel. Du avslöjar, du är liksom dubbelt sårbar, och det är ju en väldigt, det är ju väldigt pressande. Det är...
Och det blir oftast, kanske befinner man sig i deras närhet på, eller så här, vi pratade om straighta killar förra avsnittet.
Mm.
Jag kan uppleva att jag ibland har befunnit mig bland straighta killar, i tonåren nu pratar vi, i deras vänskapsnärhet, lite på nåder då, just då, för att man kanske inte var helt trygg med sig själv, man var rädd att de inte skulle vara trygg med en själv. Och är man då plus lite kär i den personen, då blir det ju, då kanske man är rädd för att kickas ut ifrån.
Och så hänger man där och så tänker man att ja, men på en fest en gång så var han full och hånglade vid, så det kanske är någonting egentligen.
Ja,
ja.
Är det egna erfarenheter du pratar om?
Nej, gud nej. Aldrig. Jag hånglade inte mig igenom gymnasiet på fester. När det var trendet att vara bisexuell så var jag ju alibit för alla. Så det var ju trevligt om det hade varit så. Det var absolut inte så. Jag skulle aldrig utnyttja något sånt. Hej då.
Men du Robin, du som var singel i 10 år innan du träffade Ulf, hände det någon gång under den tiden att du träffade någon kille? För du sa att jag inväntade kanske rätt person, sa du tidigare. Men fanns det någon person som du trillade på under den där tiden som, ah, den här killen?
Jag var så rädd faktiskt när jag var singel, att jag, varje gång jag träffade någon som jag kände så här, shit, den här personen, det är någonting som bränner till i mig, då tog jag avstånd. Så att jag antingen betedde jag mig som ett svin så att den personen inte skulle vilja vara med mig. Eller så distanserade jag mig av någon anledning. Jag till och med flyttat liksom. Mm.
Var det så att du kom till insikt med det beteendet? Eller var det så att du bara överrumpade dig och så bara, nej, shit, vad händer?
Jag tog ett beslut innan jag träffade min nuvarande pojkvän att jag kan inte gå runt och vara rädd. Liksom. Släppa in folk, berätta om mina känslor. Och det var en jätteprocess i början mellan mig och Ulf. Till exempel så kunde han bara, men det känns som att du inte är här. Jag bara, vadå? Jag är här. Jag kunde inte fatta, jag fattade inte språket. Vi hade inte två helt olika språk. Han bara, men du känns inte närvarande. Du vill att du pratar med mig. Jag bara, varför ska jag prata? Vi pratar ju nu. Det där. Mm. Det tog jättelång tid innan jag fattade att jag hade byggt upp en sån stor mur. Att jag kände inte att jag behövde berätta vad jag tänkte på. Mm. Om jag var lite sur så kunde jag bara gå runt och vara lite sur. Jag kände inte att, varför måste jag berätta det?
Apropå feedback och i relationer. Ja. Där fick du ju verkligen den typen av feedback.
Och det var ju jättenyttigt. Men jag var nog inte jag tror inte jag var riktigt olyckligt kär. Jag minns att jag var olyckligt kär i typ första bögen man träffade. Så här. Vi hade hört talas om en bög i gymnasiet. Sen blev jag träffade en massa andra bögar i gymnasiet och blev ihop och sånt. Och han heter Rompa. Ja, du vet säkert vem det är.
Men säg det på göteborgska istället, det är mycket roligare.
Rompa. Och vi hade väl någon form av lite sexrelation ett tag där. Och jag var jättekär i honom. Fast jag tror också, jag kände ju inte riktigt honom. Och jag tror att det är en väldigt vanlig sak med olycklig kärlek. Att man är egentligen inte kär i dem, men man är kär i kärleken. Och sen måste de representera allting man vill ha och det man söker efter. För att fylla någon form av hål. Liksom. Man vill lägga sin energi på något.
Så lite Jane Austen när man sitter där och skriver. Och den här karn som rider på någon häst i sina...
Och det är omöjligt för någon.
Ja,
jag menar, har man byggt upp, är man olyckligt kär i någon och sen så har man byggt upp en bild hur den personen är. Det går ju aldrig för den personen att den kan lyckas med att leva upp till det. Det är ju dödsdömt på något sätt.
Sen så är frågan också huruvida man är kär eller man är olyckligt förälskad och hur man definierar de två orden också.
Ja.
För man kan ju vara förtjust i någon och vara lite olyckligt förtjust.
Ja. Jag tror att man är förtjust. Ja.
Men förstår ni mer?
Intensitetsnivå av känslor. Liksom så här. Ja, men...
Över en kopp te så kände jag, ja, när jag lyfte blicken, att han är minsann lite intressant.
Ja. Har jag varit singel länge så att jag får nöja mig med sånt. Faktiskt.
Men jag tror att det handlar inte om attraktion då.
Jo, men att man är lite olyckligt attraherad. Då.
Ja, är det olyckligt attraherad.
Det tycker jag är man är jämt när man är i en relation till exempel. För då går man ju runt lite så här små olyckligt attraherade folk man ser på stan. Man bara, men den kommer jag aldrig få ligga med. För att jag är... Ja, men typ, man kan tänka sådär. Ha den inställningen till exempel. Vad säger ni? Håller du med om det, Mårten?
Det beror ju på vad man har för förhållande också.
Ja.
Men Christian, du sa att du är singel.
Oj, han undvikt frågan.
Nej, jag ska...
Vadå? Du undvek frågan. Håller du med om det, Mårten? Så här.
Om man kan se...
Och så skrattar det här.
Du menar om man ser en snygg kille på stan och tänker om man ska få ligga med honom eller inte?
Olyckliga... vad sa du?
Olyckligt attraherad.
Olyckligt attraherad.
Och så var det du som sa att du var olyckligt attraherad av snygga killar du såg på stan som du inte fick ligga med.
Ja.
Ja.
Det är ju lite att vara bög i en heterosexuell värld också, kan man ju säga.
Ja. Det är väl det som jag tänker också som har lite grann med singellivet. Jag var ju i London och gick på kurs och bodde där en vecka och sen utav mina närma vänner däröver. Och det var det som jag pratade faktiskt med David om när jag kom därifrån. Att många har svårt att få relationer för de har liksom byggt upp två falska världar tycker jag. Den ena som handlar om att vara promiskuös och liksom konsumera sex och killar. Och den andra är liksom den fina världen. Där man liksom bygger ett hem tillsammans och ska ha. Och de här, det finns liksom inget mitt emellan. Det finns inte ens en liten bro däremellan. Så hela tiden har man den där debatten i huvudet på något sätt. Så många, det finns ju det som bygger upp det sättet att leva. Och sen får svårt att skaffa en relation och känner sig bli någon slags konsumenter i livet.
Det tror jag definitivt var min det jag gjorde. så att säga. Och en del av det, utöver det här vill jag.
Ja, men det är lite som att vara sockerberoende. Hur smakar någonting när det inte är sött? Hur kan en dessert smaka om det är yoghurt med lite honung på? Jag känner inte smaken.
Liksom. Jag går ju på detox. Jag går ju på detox nu. Så att jag kommer ju få veta det om en månad.
Ja, precis, exakt. Mm.
Det pågår alltså en detox hos några i bögministeriet just nu.
Ja.
Jag är inte med på det.
Det kommer säkert bli ett ämne som kommer handla om detox.
Herregud, vad tråkigt. Alltså. Så tråkigt.
Ja, men du har hållit på en dag. Och ni håller på att avlida redan. Alltså.
En dag.
Christian kom till oss igår och jag och Ulf pratade. Vi klagade som ändå för att detta är någonting. Vi är så hungriga. Han bara, men gud, hur länge ni har hållit på? Sen i morse.
Men Robin, du verkar ju superpepp annars.
Ja, alltså verkligen. Det blir toppen.
Hur går det för Ulf?
Ulf är nog mer desperat. Vadå? Han upptäcker någonting nytt hela tiden som han inte får äta. Och så blir han så här, blir det som ett hugg i hjärtat på honom. Han är som ett barn som blir fråntagen någon lek. Inte kaffe! Så får jag ett sms ibland. Får äta frukt? Och man får äta sånt. Men det gör jag ju till Kristoffer också. Vad får jag lov att äta? Skit i det. Jag undrar, varför blir man... varför väljer man ut just dem som man blir olyckligt kär i? Varför väljer man just dem? Finns det någon anledning varför man blir olyckligt kär?
Så att säga? Kanske för att man inte är beredd att gå in i en relation. Det skulle kunna vara så att man väljer de där omöjliga projekten. Så här, varför väljer jag den som vill springa härifrån hela tiden? Varför väljer jag liksom rollen att jaga?
Mm.
Det kan vara intressant. Om man känner, ja, och känner man igen sig det, då kan man ju så här, ta en liten titt på sig själv. Så där. Mm. Om jag upprepar det gång på gång, vad handlar det om? Är det någonting som jag väjer för att närma mig en annan person som faktiskt får syn på mig.
Mm.
Vem jag är. Om jag, ja. Och då kanske jag också förväntar att jag ska visa vem jag är och öppna upp. Och lite det som får återkoppla till det du pratade om, Robin, tidigare också. Med att välja ifrån under en väldigt lång tid. För att jag pallar inte eller har inte lust. Orkar inte visa mig för någon annan.
Hur har det varit för dig, Christian?
Ja, men det är som, precis som du säger, Mårten. Att det är väldigt praktiskt att välja ut. Eller välja och välja. Men att falla i kärlek med någon som är ouppnålig. För då vet man ju redan från början att ja, det här kommer ju ändå skita sig. Om man har den grundinställningen som jag tror att väldigt många och även jag har.
Du praktiserar det?
Jag praktiserar den, absolut. Det har verkligen hänt att man har blivit... Alltså att de objects of one's affection är ouppnåliga för att det är praktiskt. För då vet man, då behöver jag i alla fall inte bli ledsen när jag får reda på att det inte kommer gå för att jag vet det redan från början.
Varför tror du inte du varit kär på 10 år? Vad är din analys?
Oh, min analys vet jag inte, men min psykologs analys kan jag berätta. Nej, men jag tror att det, för min del så handlar det väldigt mycket om att jag har blivit en rätt så sluten person som inte riktigt vågar öppna upp mig. När någon börjar komma lite för nära så skärmar jag av totalt. Det har hänt att jag hade liksom, ja, men dejtat någon lite då och då, men så fort den har visat att den kanske är intresserad av mig. Så jag har blivit sådär, men vad är det för idiot? Vad ger han sig in på? Varför blir han kär i mig? Han måste ju vara världens sämsta smak. Och så distanserar man sig eller så beter man sig lite illa och ser till att den inte tycker om en längre.
Mm.
För något straffberoende. Jag har ju liksom, jag har en extrem rädsla för att bli övergiven. Mm. Och ifall man inte är tillsammans med någon så kan man ju inte bli övergiven. Därför är det rätt så lätt att skydda sig från det genom att inte vara tillsammans med någon eller dela ut sig, vad heter det?
Dela med sig
av sig själv till någon, att ge någon de redskapen som gör att man kan bli lämnad.
Men jag tror att det är extremt många som, alltså det både du och jag beskriver liksom, att jag tror väldigt, väldigt vanligt att man gör så där. Och som bög också, att man kommer in, så här är en bög. När man går ut och festar, knulla, sex är jättetillgängligt.
Mm.
Jag vill vara singel ett tag, bla 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 bla. Det växer och ja, jag vet jättemånga i min umgängeskrets.
Och sen så problemet att jag har verkligen inte blivit kär. Jag har blivit lite förtjust, om vi nu ska använda Jane Austens språk. Liksom. Så har jag blivit förtjust i folk och sådär. Men jag har verkligen inte blivit sådär himlastormande kär. Och det tror jag för att jag blev det i mitt ex när vi träffades. Och då jämför jag allting med det, att det ska vara så som det var då. För det är den enda, det är liksom den största kärlek jag har haft. Jag har haft andra förhållanden, men det är verkligen den som jag kunnat nästan ta på, att ja, men det är så här att vara kär.
Mm.
Och det är ju inte likadant i alla förhållanden. Kärleken känns ju olika med olika personer. Så är det ju bara.
Men finns det några fördelar att vara olyckligt kär i någon?
But you create good art. Become a good artist.
Mm. Ja, men jag tror alla typer av starka känslor, uppbrott, kris eller något liknande kan ju mynna ut i en väldigt stark närvaro, liksom livsnärvaro. Ja, och den känslan är ju oerhört stimulerande. Så det kan ju infinna sig någon väldigt komplex känsla där. Det gör så himla ont, men jag lever. Ja. Eller någonting sånt. Och
kom ihåg Lena PH där på Schlagerfestivalen.
Just det.
Ja, hon, evig. Ja.
Det var för att hon hade ett
eller det alla
ställ i muttan. Mm. Ofta,
alla kvinnor ofta runt 35 på stadshotellen ute i hela Sverige. Liksom.
Oh, det är så ont.
Ja. Det är så ont.
Lars Fredrik, det är så ont. Ja.
Glöm inte bögarna. Alltså.
Ja. Jo, en sista sak. Jag tror att någonting som är bra med att vara olyckligt kär, det är att man den här besattheten, det kan liknas med, du vet, när man var tonåring och livet, de här förhöjda känslorna, man satt och skvallrade liksom, fast man gör det med sig själv. Man får en väldigt nära relation med sig själv. Man, så här, man blir besatt. Jag älskar ju att vara besatt. Det är så här, kan vara serier, böcker, skådespelare eller vad som helst. Den här besattheten kan jag tycka är lite härlig med olycklig kärlek på något sätt. Att titta, allt är spännande. Och det här att man vet inte hur det ska gå. Det är som en film med öppet slut på något sätt.
Men det tror jag är en sak som du säger nu när du är lyckligt kär också. Att du minns det som att det är härligt.
Men jag tänker också det som...
Det kan ju vara skitjobbigt.
Ja, men det är klart det är jobbigt.
Eller nykär eller vad man ska säga.
Mm. Det är klart det är jobbigt.
Det är så mycket risker i olycklig kärlek tror jag också. Att om man skulle våga gå ut med det så kan man också förlora allting. Det är det som är en av de farliga. Det är det jag tänker också.
Jag undrar hur många relationer som hade börjat ifall alla hade varit här. Man alltid är liksom jätterak med sin olyckliga kärlek. Då tror jag fler hade fått liksom hugga.
Ja, eller som min kompis Nanny sa till mig, men berätta för honom att du är kär i honom. Och jag gjorde inte det. Så kände jag såhär, men gud vad, att jag inte var så modig. Nej, men 2 år senare så gick han med en bebis här på Söder. Så att jag hade inte vunnit ett skit på det.
Eller är han lycklig nu då?
Ja, bara förnedring.
Vi slutar med det tycker jag, förnedring. Mårten drar sig i sitt hår. Det är ett tecken på att vi borde avsluta bögministeriet.
Johan ska till Fashion Week. Det är inte slut än.
Mårten är så duktig att ta ansvar. Vi har inte ens...
Känner vi igen ett mönster i detta?
Ja, precis. Exakt. Jag liksom så här känner att jag...
Och jag som heter detox ska dricka öl.
Herregud. Och jag ska dricka någon form av lösning av kanel.
Formalin.
Ja, jag vet inte, det är fruktansvärt. Ja.
Vi ska tacka dig Christian så mycket som dök upp här i lilla lägenhetsstudion och bidrog med dina erfarenheter, tankar
och känslor. Vi hoppas det kommer gå bra för dig i framtiden.
Att du får en applåd.
Jag menar på
hoppas
riktigt.
Du hittar kärleken.
Verkligen.
Men de... Jag älskar den här ironibögrösten.
Kul. Jag hoppas det går bra. Lycka till gumman. Med de orden avslutar vi veckans bögministerie. Mitt namn är Robin Olsson och jag sitter här med
Mårten Andersson.
Ja, Christian Persson.
Johan Svensson, du kallar honom för Christer. Kommer du ihåg det? Vad var det när du ställde en fråga förut? Var det så här freudianskt? Du bara, vad säger du Christer?
Christer,
ja.
Det är min olyckliga kärlek.
Ingen fara, Roland.
Vi avslutar med det. Puss och kram, hej hej.
Ja, och själv är man då kär, eller inte. Men missa inte nästa veckas avsnitt där vi kommer diskutera hur vår syn på kärlek, lycklig eller olycklig, har förändrats sedan avsnittet sändes. Och till det vill vi ha din hjälp och din röst. Ring Bögministeriets röstbrevlåda på 08 519 709 60 och lämna ett meddelande. Eller spela in en ljudfil med dina tankar och reflektioner och skicka till oss. Är du lite hemlig kan du också skicka ett vanligt mejl. Adressen är hej@bogministeriet.se eller så använder du formuläret på bogministeriet.se. Puss!
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.